lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har nu kommit till Lukas evangelium kapitel 6. Kapitlet är i det närmaste en repetition av det vi finner hos Matteus och Markus. Sabbaten står i fokus i det här kapitlet. Vi läser från Lukas kapitel 6, verserna 1 till och med 5. En sabbatsdag tog han vägen genom några sädesfält, och hans lärjungar ryckte av ax, gnuggade dem mellan händerna och åt. Några av fariseerna sade: "Varför gör ni sådant som inte är tillåtet på sabbaten?" Då svarade Jesus dem: "Men har ni inte läst vad som David gjorde när hans män blev hungriga? Han gick in i Guds hus och tog skådebröden som ingen förutom prästerna får äta och åt av dem och gav åt sina män. Och Jesus sade till dem: Människosonen är herre över sabbaten." När lärjungarna plockade ax och gnuggade dem i händerna, så anklagar fariseerna dem för att skörda på sabbaten. Men de bröt egentligen inte Mose lag, eftersom den lagen gav dem lov att plocka ax för hand, som det står i 5 Mosebok 23, vers 25. "När du kommer in på din nästas sädesfält får du plocka ax med din hand, men med skära får du inte röra vid din nästa säd." Hade de skurit det med skära, då hade de skördat. Lärjungarna var efter Mose lag i sin fulla rätt, men fariseerna hade sin privata tolkning av händelsen. För det var inte omsorgen för sanningen som drev dem, men förakt för andra människor. Jesus argumenterar inte ens med fariseerna om att lärjungarna inte brutit sabbatsbudet, utan istället citerar han en händelse från kung Davids liv, där han absolut bröt Mose lag, men blev rättfärdigad. Vad Jesus säger är att lagen inte skulle påläggas någon när det förde till stor nöd och vedermöda för ett av Guds barn. Lärjungarna var uppenbart hungriga, så att följa med honom var alltså inte detsamma som ett liv i jordiskt överflöd. Men det förde till ett överflödande liv i ande och kraft. Vi läser verserna 6 till och med 11. En annan sabbatsdag gick han in i synagogan och undervisade. Där satt en man med en förtvinad högerhand. De skriftlärde och fariseerna höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota någon på sabbaten. De ville ha något att anklaga honom för. Men han visste vad de hade för tankar och sade till mannen: "Stig upp och kom hit." Då reste han sig och gick fram, och Jesus sade: "Säg mig, vad är tillåtet på sabbaten? Att göra gott eller att göra ont? Att rädda liv eller att utsläcka liv?" Han såg sig omkring på dem och sade till mannen: "Håll fram handen." Det gjorde han, och strax var handen bra igen. Men det blev utom sig och började tala med varandra om vad det skulle göra med Jesus. Den här mannen var placerad här av fariseerna och de skriftlärda. Genom att göra det gav de egentligen Jesus en fin attest. De trodde att Jesus kunde hela honom, och de trodde att Jesus skulle hela honom. De visste att han hade kraft och makt och hade medlidande, och deras bedömning så långt var helt riktig. Herren helade mannen. Och sedan använde de detta som en möjlighet att anklaga honom för att ha brutit sabbatsbudet. Och av parallelltexten i Matteus vet vi att de skriftlärda och fariseerna från det här ögonblicket planlade att döda Jesus. De hade bokstavens kunskap, men inte andens ljus och kärlek. Sabbatsdagen är till för människans skull, inte omvänt. Som jag tidigare nämnt, så mötte några av lärjungarna Jesus när han var i Jerusalem. Senare, när de vandrar vid Galileiska sjön, kallar han dem att följa honom. Och han kom och kallade dem på nytt, och den gången återges det så här i skriften: de lämnade allt och följde honom. Nu kommer vi till det tredje stadiet. Från en tallös skara av lärjunga så kallar han 12 män att vara hans apostlar. Vi läser Lukas 6, verserna 12 till och med 16. Vid samma tid gick han upp på berget för att be, och natten igenom bad han till Gud. När det blev dag samlade han sina lärjungar, och bland dem valde han ut de 12 som han kallade apostlar. Simon, som han också gav namnet Petrus, och hans bror Andreas, Jakob, Johannes, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Alfeus son Jakob, Simon som kallas Zeloten, Jakobs son Judas och Judas Iskariot, han som blev förrädaren. Lägg märke till att Jesus bad hela natten till Gud. Varför? Jo, han skulle utvälja 12 män att bli hans apostlar. Och han tillbringade hela natten i bön innan han gjorde sitt val. En av dem visade sig vara en förrädare. En annan förnekade honom, men vände sedan om till Jesus. Men lägg märke till att trots allt detta så är Guds tjänare alltid utvalda. Som Johannes uttrycker det i Johannes 15, vers 16. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och det har verkligen varit en stor tröst för mig genom alla år. För innan jag blev frälst så hade jag aldrig en tanke på att bli pastor. Faktum är att jag såg ned på de kristna, och då särskilt på predikanter. Jag sökte inte Gud, men han sökte mig. Och än idag griper jag om dessa ord: det är han som utvalt. Han är den ansvarige, och det ger en förunderlig vila. När Herren skulle välja apostlarna så fann han det nödvändigt att tillbringa hela natten i bön till Gud innan han gjorde det. Också i församlingen borde alla viktiga val föregås av mycken bön. Det var inte tillfälligheter som gjorde att Elia mantel blev lagd på Elisa, men därför att Gud utvalde så. De flesta anställningar av tjänare till församlingar och kyrkor idag är långt ifrån Guds metod och tanke. Vi följer våra känslor och rådgör med våra själviska önskningar. Vi använder mänskliga värderingar istället för Guds, och resultatet av vår verksamhet blir därefter. Vi läser vers 17 till och med 19. Sedan gick han ner tillsammans med dem och stannade på ett ställe på slätten. Där var en mängd lärjungar till honom och en stor folkmassa från hela Judeen och Jerusalem och från kustlandet vid Tyros och Sidon, som hade kommit för att lyssna på honom och få sina sjukdomar botade. De som plågades av orena andar blev hjälpta, och hela hopen försökte röra vid honom, ty det gick ut kraft från honom, och han botade alla. Som jag tidigare nämnt så var det skaror av människor som blev botade vid detta tillfälle. När Jesus vandrade här nere så var det bokstavligen tusentals människor som blev helade. Och det behövdes inte 45 minuters suggestion med hög musik för att Gud skulle gripa in. Och ingen som föll framåt eller bakåt. Jesus bara botade dem och det blev uppenbart för alla. Jag tror inte på healers och undergörare, men jag tror på det gudomliga undret. Nu kommer vi till den så kallade bergspredikan, som inte är en predikan på berget, eftersom den blev förkunnad på ett ställe på slätten, som det står i vers 17. Naturligtvis blev bergspredikan hållen på ett berg, som det är beskrivet i Matteusevangeliet. Men likheten i texten ger oss en fingervisning om att Herren gav denna undervisning om och om igen. Det är ju inte evangeliernas harmoni som berikar oss, men det är evangeliernas variation. Det anmärkningsvärda med budskapet här i Lukas 6 är just att det är så olikt talet i Matteus. Vi läser verserna 20-22. Han lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni skall få äta er mätta. Saliga ni som gråter nu, ni skall få skratta. Saliga är ni när man för människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Fram till denna punkt så är talet Jesus håller här på slätten nog så likt det han höll på berget. Jesus gav samma undervisning på många platser i olika former. Och vi läser i vers 23. Gläd er på den dagen och spring upp av fröjd. Se, er lön är stor i himmelen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna. Verserna 20-26 talar om hur mänskligheten har mottagit Guds profeter. En sann profet talar för Gud och är förföljd. En falsk profet förvränger gudsbilden och hyllas av människor. En sann profet måste ha tro på Gud och äga en stilla förtröstan, som ser längre än bara till det som ögat ser. Hans blick måste vila på det som är evigt. Jesus säger att sanna profeter, de är fattiga, gråtande, hatade, räknade som utstötta och kallade för onda. Du behöver bara se tillbaka på Gamla testamentet för att se att detta är sant när det gäller Guds profeter. Och det är sant än idag. Den som trofast håller sig till Guds ord får verkligen erfara det. Men ve-ropet gäller inte bara de falska profeterna, vers 24 och vers 25. Men ve er som är rika, ni har fått ut er glädje. Ve er som är mätta nu, ni skall få hungra. Ve er som skrattar nu, ni skall få sörja och gråta. Saligprisningarna följs alltså av fyra ve-rop. Idag talas det inte så mycket om rikdomens faror. Ve er som är rika, ni har fått ut er glädje, säger Jesus. Och då siktar han både till den som är självgod och inbillar sig att han har något att berömma sig av inför Gud. Men också till den som är rik på jordiska ägodelar och har all sin glädje i detta. Sådana har redan fått ut sin lön. Jesus ropar sitt ve över sådana. Vi läser i Jakobs brev kapitel 5. Ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som ska komma över er. Er rikedom förmultnar. Också politikerna har ett ansvar, både för människor i sitt eget land som är resurssvaga eller lider under någon form av utnyttjande, men också omsorg för tredje världen. Ansvaret för bistånd till uländerna är ofrånkomligt. Och vi läser vers 26-28. Ve er när alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna. Men till er som vill lyssna säger jag, älska era fiender. Gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Jesus förmanar oss att leva ett gudfruktigt liv och han begränsar budskapet till dem som verkligen lyssnar till hans ord. Och han varnar lärjungarna och säger att de ska vara på vakt mot frestelsen att söka människors gunst och ära. För med frestelsen att vara människor till behag följer också frestelsen att kompromissa och att vara olydig mot Gud och hans ord. Vi ser att en falsk profet får världens gunst om han bara säger de rätta sakerna. Och världen ger sin form för lön. Men Herren Jesus gör det emellertid klart att den falske profeten inte får någon lön av Gud, för han har redan fått ut sin lön. Den falska profeten blir världens vän, men Guds fiende. Han kan ha en luxuriös diet för sin kropp, men ett undernärt Guds liv. Och över ett sådant liv ljuder Herrens verop. Tron på Gud handlar inte om teoretisk kunskap, men om praktiskt handlande. Om konsekvens i vardagslivet. Att vara kristen är att leva ett liv i Kristi efterföljd. Läs vad Jesus säger i detta kapitel. Kasta av dig hycklarens kostym och prova klädnaden som heter predikan på slätten och se om storleken passar, det vill säga om du lever efter den. Och vi läser verserna 31-38. Så som ni vill att människorna skall göra mot er, så skall ni göra mot dem. Skall ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Skall ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. Och ska ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej, älska era fiender. Gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högstes söner. Ty han är själv god mot det otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Men det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. En Jesu lärjunge ska inte handla utifrån själviska motiv. Vi påminner att Jesus här talar till sådana som valt att höra på Jesu undervisning eller som han själv uttryckte det i vers 27. Men till er som vill lyssna säger jag. För den som vill lyssna, det vill säga för den som står under Herrens kommando, så blir inte den gyllene regel en godtycklig livsregel som skiftar efter vad den ena eller den andra må mena. Det är Jesus som talar. Lärjungen ska höra och därefter göra så som Jesus har befallt. För han ger inte en rekommendation, men en order. Och vers 39. Han gav dem också en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? En Jesu lärjunge har som uppgift att leda andra. För att göra det måste han själv känna sanningens väg. Guds ord och den helige ande måste ha öppnat hans ögon. Den som inte själv fått sina ögon öppnade för syndens fördärv i sitt eget hjärta och mottagit rening i lammets blod, kan omöjligt bedöma någon annan människas sanna ställning. Och verserna 40 till och med 46. Lärjungarna är inte för mer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga, när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så ska du se klart och ta bort flisan ur din broders. Ett gott träd bär aldrig usel frukt. Inte heller bär ett uselt träd bra frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar inte fikon på tistlar eller druvor på törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd. Hennes mun säger vad hjärtat är fullt av. Varför säger ni, Herre, Herre, när ni kallar på mig, om ni ändå inte gör som jag säger? Man plockar inte druvor på törnbuskar, säger Jesus. Det är bara goda träd som bär god frukt. Det vi gör kan inte skiljas från vad vi är. Så frågar Jesus, varför säger ni Herre, Herre, när ni ändå inte gör som jag säger? Vad Jesus här säger är att den som med sin mun bekänner Jesus, men som inte inrättar sitt liv efter hans ord, han är en falsk skrymtare som bedrar sig själv. Det är omöjligt för en skrymtare att visa andra den rätta vägen genom livet. Och du kan inte gå till törnebusken för att hämta druvor. Den enda platsen du kan gå till är till korsets fot. Där utför Gud en genomgripande undersökning och ställer den enda rätta diagnosen på ditt liv. Så utför han en lika genomgripande operation och gör dig till en ny skapelse i Kristus Jesus. Det är innehållet i hans förkunnelse här på slätten. Den kompletterar bergspredikans budskap och för lärjungarna ännu ett steg vidare. Det är ett budskap Jesus förkunnade många gånger till många olika grupper av människor. Och han avslutar med ännu en liknelse, verserna 47-49. Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem, vem är han lik? Det ska jag visa er. Han är lik en man som när han bygger ett hus gräver djupt och lägger grunden på berg. När floden svämmar över vräker sig vattnet mot huset men förmår inte rubba det, eftersom det är väl byggt. Men den som hör och inte handlar, han är lik en man som bygger ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräker sig mot huset och det rasar genast ihop och förödelsen blir stor. Huset som var byggt på berggrund rubbades inte. Det stod. Huset som saknade den rätta grunden rasade till sist samman och förödelsen blev stor. Den som hör och inte handlar efter det han hört bygger inte på klippan, utan håller det bara för sant att det finns en klippa. Och ett sådant hus, det rasar till sist när dödens storm sköljer över henne. Jesu budskap delar mänskligheten i två grupper. De som handlar efter Jesu ord, det vill säga gör som han säger, och de som inte inrättar sitt liv efter Jesu ord. Nu ska du inte tänka på varken fariseerna på Jesu tid eller någon vare sig bekännare eller förnekare i vår tid. Nej, tänk på din egen förestående död. Kära vän, du som just nu lyssnar, var inte en dåre. Du kan inte förneka den sanningen att dödens stormflod förr eller senare ska skölja också över ditt liv. Och du vet inte när, men du vet att det skall ske. Bered dig att möta din Gud. Att leva endast för njutning och tidsfördriv är fattigdom. Stackars dig om du inte har något annat mål. Du arma, bedragna syndare, vill du inte vakna? Vill du för evigt förlora ditt liv? Är inte ditt liv värt någonting för dig? För Jesus är ditt liv i alla fall mycket värt. Så mycket att han gav sitt eget liv för dig. Sök din rikedom i Gud. Lägg allt annat åt sidan och låt din odödliga själ vara upptagen med detta enda, att bygga ditt livs hus på klippan. Eller inbillar du dig att du ska slippa möta Gud? Hör denna sanning, min vän. Du skall möta Gud. Hör Jesu ord och gör som han säger. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419. Postnumret 10368 Stockholm.